Varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hope Morgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv har berättat om de människor hon har mött och alla de stories som jag som barn fick höra runt köksbordet hemma i Jokkmokk när vi hade människor på besök. I det här avsnittet kommer du få träffa en mycket spännande person och det är en driven person som har en passion för bönor. Trebarnspappan som startade ett rosteri. Varmt välkommen Benjamin Edman till programmet Möt en norrlänning. Och som idag blev Möt två norrlänningar.
Tack.
Men låt oss höra vem Benjamin är.
Absolut. Benjamin Edman. Originalt från Vilhelmina. Malgonäs by. Nedre Malgonäs rör mer exakt om man känner till de där trakterna. Och ja, jag är uppvuxen där och född på Vilhelmina BB. Men sen har jag som vandrar runt på lite olika ställen. Jag har hunnit bo i Lycksele där jag träffade min fru när vi gick i högstadiet. Jag har hunnit bo i Stockholm, jag har hunnit bo i Bolivia, jag har hunnit bo i Värmland. Numera är jag en riktig sälänning och bor så långt söderut i Halland så att jag nästan är skåning. Men jag bor på rätt sida Skånegränsen i alla fall, brukar jag säga. Strax norr om. Så det är väl jag så. Jag har ett av mina stora saker som jag är driven för, som jag har hållit på med hela livet egentligen. Det är väl att hitta sätt att berätta för människor om vad jag tror på, vad jag lever med. Och jag har alltid tyckt att det var en lite spännande utmaning att dela med mig av det som jag tror på. Och ja, efter att jag bodde i Bolivia så har jag jobbat aktivt i församling på ett eller annat sätt. Numera planterar vi en ny församling här nere i Laholm. Så vi började med en person för typ 5 år sedan och nu är vi nästan 50 personer som säger att vi vill finnas med i den här gemenskapen. En hel del av dem säger vi vill tro på Jesus, vi har fått döpa en del av dem. Ja, lite så. Mitt senaste projekt när jag varit lite rastlös för jag var föräldraledig var att jag startade ett kafferosteri. Men det är en hel berättelse runt det också, så att man kan ta som del för del. Så det är väl Benjamin.
Härligt.
Jag har 3 barn och en fru.
3 barn och en fru, är det inte dåligt. Så jag måste säga, för att vara så ung så har du hunnit med väldigt mycket. Det är ju fantastiskt.
Ja, jag har som aldrig stannat.
Mm. Alltså jag förstår inte det. Folk brukar säga det här med men ni är så sävliga, ni norrlänningar. Jag har inte märkt det någonstans. Men det är ju som vi är, höll jag på att säga.
Men min erfarenhet har varit att man pratar inte i onödan. Så att har man inget vettigt att säga, men då kan man vara tyst. Men när man väl har något att säga, då säger man gärna det. Det är väl lite grann min uppfattning av de jag har vuxit upp med i min släkt.
Så är det. Vi pratar när det behövs, så det kan vi,
ja, men exakt,
slå fasta på. Men det här med då, du säger att du har varit aktiv i församling och så. Jag brukar ju också ställa den frågan. Varför kristen?
Precis. Det är både en enkel och en komplicerad fråga skulle jag säga. Det börjar egentligen med att min mormor och morfar har jobbat i kyrka och jag har vuxit upp i den kontexten. Och min pappa var med i kyrkan när han var yngre men slutade gå i kyrkan när jag var jätteliten. Så att han har som inte varit med, så de bara, min mamma släpar mig och mina syskon fram och tillbaka till kyrkan. Och de har dragit oss det som kallas för Lapplandsveckan utanför Lycksele i Husbonliden. Och så slog hon upp mosk och selkåtan där. Och så skulle vi bo i den här kåtan. Alla andra bodde i sina varma husvagnar, men det hade inte vi, utan vi fick bo i den här kåtan. Och vår mamma var så bestämd att vi skulle få möta Jesus. Så hon drog som med oss, och hon kämpade verkligen och hade med oss på de här ställena. Och det gjorde att man fick möta Jesus. Och när jag säger att man möter Jesus, då menar jag egentligen att man får en personlig relation med honom. För att leva med Jesus, det är inte någonting bara en idé, tanke, någonting som man lever efter för att någon har sagt att det är fint. Utan det är för att jag träffar Jesus när jag har bett och när jag har mött honom. Och därför så har jag sen valt att inse att jag kan aldrig förtjäna att komma nära honom, utan det är bara när han kommer nära mig som jag kan få förlåtelse. Och det insåg jag väl egentligen inte förrän jag var typ 20 år. Då det landade för mig att hela livet har jag gått och tänkt att jag inte är tillräckligt bra. Och när jag var 20 år så insåg jag att nej, men det är så det är, för det kommer jag aldrig att bli. Och det spelar ingen roll. För Jesus älskar mig och vill möta mig precis där jag är. Så när jag var 20 år, då var det som att det bara landade i mitt liv och insåg att Jesus vill ha med mig att göra. Och sen dess har jag som inte, jag har aldrig kunnat värja mig från Jesus, ska jag säga. Men sen dess skulle jag inte ens liksom kunna tänka mig något annat än att göra det som jag tänker att han vill att jag ska ha i mitt liv. Ja, lite snabba svaret.
Gött. Sen är jag ju då nyfiken. Du sa ju att det är en helt egen story för sig, det här med kafferosteriet. Det måste du, men berätta. Hur började det här?
Oj, ja, alltså jag skulle börja anledningen till att vi startade. Det har två anledningar till att vi drog igång ett kafferosteri. Det första var att jag var halvtid föräldraledig med vårt andra barn. Och det kliade lite grann i fingrarna på mig att liksom, vad ska jag hitta på nu? Och då tänkte jag, eftersom att jag står i en församlingsplantering, att tänk om det här kan vara ett tillfälle att skapa nya kontakter med människor där jag kan få berätta om Jesus, där jag kan få be för människor, där jag kan få bygga mitt nätverk. Så då började jag be och säga, Gud, kan inte du ge mig någon rolig idé vad vi skulle kunna hitta på för att få en ny koppling in i samhället Laholm? När jag tänker kyrka, så jag är väldigt, jag är lite allergisk mot att man bara är kyrka för en liten klick. Utan vi är ju kyrka för hela samhället Laholm. Det är där, det vi vill vara, för alla människor och för hela liksom, så. Så därför så började jag be för det. Och när jag bett för det ett tag, då ringer en kompis från det här. Benjamin, ska inte vi starta företag ihop? Och jag slänger mig absolut. Vad ska vi göra? Så, nej, jag har ingen aning, sa han. Men jag fick för mig att jag skulle ringa dig. Ja, men absolut. Så här, och jag tänkte, vad ska man hitta på då, tänker jag. Och då har jag börjat liksom, hobby liksom, i ugnen och i stekpanna, rosta lite kaffe. För jag tänkte att det var ju roligt att kunna. Så jag kläcker ur mig till honom att du känner ingen som odlar kaffe. Ja, men absolut. Jag ringer upp. Ringar upp en vecka senare. Nu är kaffeprovet från Rwanda på väg. Och jag tänkte, oj, nej men vad ska jag göra av det här? Jag har liksom ingenting att rosta i. Jag kör det i ugnen, känns ganska oseriöst om man faktiskt ska göra ett företag av det. Så jag började googla så här, hur rostar man kaffeprover? Och hittat sådana här små popcornmaskiner som är drivna på luft. Sådana kan man göra. Bara, sådana finns ju alltid på second hand. Så jag springer på en second hand butik och köper en sån liten rost. Och rostar mina första 50 gram kaffe då, från Rwanda. Och inser att det här var ett gott kaffe. Det här ska jag kunna tänka, det här tror jag att jag kan sälja. Det här finns en business bakom. Så i det så ber jag då till Gud, om nu det här är meningen så får du hjälpa mig hitta en kafferost också. Och jag funkar lite grann så att jag ber den här bönen. Sen sätter jag liksom 110 fart iväg och börjar leta i egen kraft. På alla sätt jag bara kan. Det är liksom, jag kan inte bara sitta still och vänta. Det har aldrig liksom varit ligger inte i min natur. Så. Jag ringer typ alla företag jag kan hitta i Europa som säljer begagnade kafferostar. För jag tänker att jag kan inte lägga hur mycket pengar som helst på det här. Man får liksom lägga en lämplig risknivå. Jag letar verkligen över hela Europa. Så när jag har hållit på att leta i 2-3 månader så tänker jag, nej, men det öppnar sig ingenstans. Det var nog inte meningen. Och då får jag tanken, så här, gå och kolla Blocket, Benjamin. Då tänker jag, jag har kollat Blocket typ en gång i veckan de senaste 3 månaderna. Men okej, jag gör det då. Och då har dagen innan det kommit ut en kafferost i Halmstad som ligger 2,5 mil ifrån Laholm. Och jag ringer upp killen och säger, ja, jag skulle vilja köpa din kafferost. Ja, absolut, svarar han. När kan du ta den? Så, ja, ska jag vara helt ärlig så har jag ännu inte möjlighet att köpa den för som ett halvår i november. För det här var typ i början på juli, tror jag det var. Och då säger killen, då får jag nog sälja den till någon annan. Alltså varför blev det så här? Jag blir ju frustrerad på Gud. Frustrerad på mig själv kanske också. För jag tänker, varför tar jag inte liksom mer initiativ då? Men han ringer upp mig. Om det var 2 veckor senare. Och bara, alltså, jag måste sälja den här rosten till dig. Jag kan inte släppa dig. Va? Tack Jesus. det låg någonting i det här. Så han frågar mig. Så här, när kan du ta rosten? Så bara, ja, jag kan hämta den i början på december. Slutet på november. Han bara, ja, men jag har en kille som har ett förråd i Laholm, så jag ställer den i Laholm på förråd. Och jag bor ju då i Laholm, så att mycket närmare än så kunde det inte hamna. Och fram till november sen så bygger jag om vårt garage och livsmedelsklassa lokalen och kastar ut bilen. Kommer in en kafferost sen. På den resan har det gått och numera rostar jag kaffe. Och företaget heter Edmans bönhus. Vilket är intressant. Det skapar många intressanta samtal när man döper företaget till det. Ja, det var väl en... Alltså, jag kan ju berätta mycket om allt möjligt. Men det var den lilla snabba berättelsen om hur jag startade mitt rosteri.
Alltså, det var ju jättehäftig story, måste jag ju säga. Verkligen. Och det är det här med, det är så fränt att se hur liksom Gud verkar också även i såna här grejer liksom. Hur han kan leda. Och som du säger, man springer kanske först i sig själv och sen bara, nej, jag måste bara lita lite grann, lite mer här på Gud och se att vad kommer hända. Och så finns det liksom, vad sa du, 2 mil ifrån. Så
ja,
häftigt.
Men exakt.
Så häftigt. Vad var nästa steg efter det då?
Det första jag behövde göra var att jag behövde få tag på mer kaffe och rosta. Det räckte inte med en sort, utan jag fick ju börja leta lite grann överallt här och där efter olika kaffeproducenter. Det var väl det steget, och det var egentligen en ganska odramatiskt, eller det löste sig mycket av sig själv, för jag startade mitt Instagram-konto och då hörde ju kaffeodlare av sig till mig så här: hej, jag ser att du har ett rosteri, får vi skicka kaffeprover till dig? Så har det gått på många sätt. Och jag har ju fördelen att jag kan både spanska och engelska, så att jag pratar ju obehindrat med mina bönder i Latinamerika. Mitt mål är ju att känna alla bönderna, kunna jobba nära dem för att veta att de betalar sina arbetare bra. För ofta så anställer de då plockare för att plocka, om inte de har ett väldigt litet fält. Så man vet att de har får bra betalt själv och betalar de som jobbar åt dem bra. Att de jobbar med miljöfrågor är jag väldigt noga med. Hur hanterar de med vatten? Vad jobbar de för med gödsel? Hur jobbar de med biologisk mångfald? Så det här är sånt som jag har utvecklat sen i samarbete med faktiskt en miljöperson som har jobbat inom Fairtrade-organisationen. Nu är inga av de bönderna jag jobbar med är Fairtrade-certade. Men det beror inte på att de inte är Fairtrade, utan det beror på att de inte har råd att vara Fairtrade-certade. För de odlar sådana små mängder så att det funkar inte. Så att det har varit den delen i resan. Sen, så har det, den pågår ju hela tiden, det letar jag ständigt efter. Så att, är det någon som hör där som känner en trevlig kaffebonde, kan de ju alltid skicka ett meddelande sen. Så att, då kan man hitta något roligt samarbete.
Absolut, men, vi skickar ut det i eten.
Ja, exakt. Men sen också det som vi sa när vi startade företaget är att det ska göra två saker i vårt företag. Vi rostar ju kaffe, men anledningen att vi gör det är för att vi vill bygga församlingar i Sverige. Alltså plantera nya församlingar och bygga på församlingar som finns. Och vi vill missionera i kaffeländer. Så vi skickar faktiskt ut vår första missionär från företaget nu i slutet på mars. Missionär är ju, för den som inte vet det ordet, så betyder det egentligen en som åker ut och berättar om Jesus på en annan plats. Det behöver inte ens vara ett annat land, man kan vara missionär i Sverige också. Men vi har faktiskt en missionär som åker till Peru i slutet nu på mars. Så det är jättespännande.
Men det var du och din kompis här då som startade bolaget och drog igång, eller? Startade du själv?
Jag har startat det själv. Vi gjorde det enkelt för oss att vi startade varsitt företag. Så han har ett importföretag där han importerar allt möjligt, inte bara kaffe. Han är i grunden ifrån Kongo. Så att han har mycket kontakter och importerar kaffe och chili och allt möjligt. Så. Ja, vi lärde känna varandra via kyrkan en gång i tiden, liksom way back. Och det är så vi fick kontakt. Och sen hade vi inte haft kontakt på ganska många år och helt plötsligt hör vi av varandra. Och jag tjänar inga pengar på det själv än. Mm. Så. Men det har aldrig heller varit min drivkraft i det hela. Utan drivkraften har varit att koppla med människor, alltså bygga församling, vara en nätverkspunkt. Man får stå på marknader och där får man ju jättemycket samtal. I och med att jag heter Edmans bönhus, då kommer ju någon på marknaden fram och skrattar åt mig. Så, ja, det kan man ju missuppfatta, säger de. Då svarar jag då som jag är, att ja, det är ju meningen. Och så får man ett jätteintressant samtal om varför heter jag bönhus och vad tror jag på. Och det är väldigt mycket spännande saker som öppnas. Så att det är ju drivet i företaget. Sen är det alltid så här bonus om vi skulle tjäna pengar också. Men än så länge har jag återinvesterat allting eller skickat det till någon form av visionsprojekt. Ja.
Men härligt. Ja, men det är så gott att höra. Jag tycker det är så häftigt. Man blir så inspirerad av det du berättar. Liksom att, vilken idé ändå som du har kört. Det var ju klockrent att liksom, med den drivkraften också träffa människor. Och det är ett bra sätt att träffa människor, måste jag ju säga. på så sätt. Men hur mycket ungefär då? Jag är ju en kaffedrickare, måste jag erkänna. Men jag har börjat ta lite grann på äldre dagar. Men hur mycket producerar du nu då per år? Eller hur man nu räknar då?
Ja, jag har ju haft bara ett verksamhetsår än så länge. Så att mitt första år så sålde jag ungefär 1,5 ton kaffe. Och målet det här året är att sälja minst 2 ton. Och lite grann så. Så sakta men säkert. Jag har inte tänkt att det här ska jag leva på hela livet. För att det jag vill göra är att bygga kyrka och bygga församling. När jag pratar om att bygga församling och kyrka menar jag liksom inte att bygga ett hus. Utan då menar jag att bygga upp människor och jobba med människor. Så det är liksom det som är mitt livskall. Det här med att rosta kaffe är ett medel för att göra det som jag faktiskt brinner för att göra. Så att, men sen att du inte dricker kaffe, det skulle jag mena beror på många gånger på att du inte har provat bra kaffe. För det finns inget bra kaffe på ICA, ska jag säga, eller på Konsum eller så. I regel så har man ganska låg kvalitet på det kaffet. Jag brukar ha som exempel att mitt råvarupris är dubbelt så högt som kilopriset på det färdiga kaffet på ICA. Så att det är olika nivå, det är olika sorts kaffe och kaffe, får vi säga. Ja.
Jag har hört talas om det. Jag tror han är från USA eller om han var från Kanada, som har flyttat hit till Piteå faktiskt. Och, ja. Och han var lite så här, ja, jag har inget jobb så att jag startar ett kaffe. Så han har också ett kafferosteri, ja, här uppe då. Han sa, men det är...
Ja, stort.
Ja, precis.
Ja, exakt. Och, jag känner honom.
Ja, du gör det. Du ser, ja. Världen är liten. Men hur... Ja. Du säger ju det här att okej, jag blir så här, jag måste åka till Laholm och testa. Och få pröva riktigt kaffe. Och se om, ja, om man märker någon skillnad. För just nu som jag gör då, min man tycker det är bara roligt att jag överhuvudtaget tar en liten sipp av kaffe. För jag har gjort kaffe åt honom i typ snart 18 år varje morgon. Och folk frågar sig, men du som inte ens dricker kaffe, men jag känner på doften. Om jag har gjort för starkt eller för svagt, men jag vet ju exakt, jag har ju lärt mig hur jag ska göra det. För han dricker då Zoegas. Och någon som heter Fikastund. Ja, ja, jag ska säga att jag tvingar han att lyssna på det här sen. Nej, men han, just det här med att det blir lite rundare smak. Alltså jag kan ju inte det här som du hör. Men just det här att, vad är det som blir så specifikt med hur du rostar? Alltså är det liksom hur man rostar, eller är det själva bönen, vart de kommer? Eller vad är det som gör själva kaffet då, som du säger, att när det blir så speciellt?
Det lätta svaret på det är ju ja. För att det är alla delar. Alltså det som jag gör skillnad. För det första är att jag jobbar med en otroligt mycket bättre råvara. Man graderar kaffe egentligen från 1 till 100. Och 80 plus kallas specialkaffe. Och då ska det uppnå vissa kriterier i produktions, liksom hur kvalitetskontroller och så. Och det finns inget större rosteri i Sverige som jobbar med kaffe av den klassen. Utan då är jag... Eventuellt att Karls gör det, men jag ska inte kalla dem ett stort rosteri heller. De ligger fortfarande i lägen för mig, Bialia. Men det som jag gör är, när jag får ett kaffe, att dels så vill jag jobba med det som kallas ursprungskaffe. Jag vill jobba med ett kaffe från en gård eller från en region, från ett kooperativ. Så att man liksom inte jobbar med att jag blandar alla sorter och så ser vad det blir, utan jag försöker ta fram och representera det som bonden har odlat fram. För många gånger har bönderna en tanke när de odlar att så här vill jag få fram i min odling. Och så odlar de kaffet på ett speciellt sätt och gödslar med rätt saker och vattnar en viss mängd. Och sen så torkar de det på olika sätt. Beroende på hur man torkar kaffet får man fram olika sorters smak. Så beroende på hur bönderna har odlat och hur bönderna har torkat egentligen, så får jag hem det till dörren i en säck. Och då är mitt mål som rostare. Mitt mål är inte då att göra ett kaffe som smakar likadant hela tiden, utan och få ett kaffe som representerar så väl som möjligt bonden. Och hittills har det inte funnits en enda människa som har besökt mig och fått vara med på kaffeprovning som inte har känt skillnad. Och det har dessutom varit väldigt många som inte har varit kaffedrickare innan, som har blivit kaffedrickare efter att man har provat riktigt bra kaffe. För helt plötsligt smakar inte kaffet bittert och beskt och strävt, utan helt plötsligt smakar det sött och fruktigt eller syrligt. Och citrus och choklad och hasselnötter. Man har ett helt annat spektra. Kaffe har över 820 upptäckta smaktoner än så länge. Det är dubbelt så mycket som vin till exempel, som är en jättebransch. Nu dricker inte jag vin, så jag kan inte påstå att jag har jättemycket koll på den branschen. Men jag ser ju att det är en jättestor grej. Det är ju, man utbildar munskänkare och sommelierer för att lära skillnad på de här smakerna. Medan inom kaffe så har man det bara liksom ett drivmedel. Bara jag får i mig mitt koffein på morgonen så har jag farten sen och kan klara dagen. Och jag försöker liksom ändra det mindsetet att kaffe är inte bara drivmedel, utan kaffe kan också vara en kulturdryck, en njutardryck, någonting som jag sitter ner och liksom kombinerar med rätt efter rätt, och då får jag ännu mer och bättre smakupplevelse. Och vill du förresten prova riktigt bra kaffe i Pite, så ska du hellre åka till Nattuggla kafferosteri som finns i Pite. Han är otroligt duktig på rosta. Han är väldigt också duktig på att förklara vad han har gjort och sånt. Ja.
Fränt, det måste jag nästan göra faktiskt och testa det. För när du säger det här med liksom och till efterrätt och grejer, för jag brukar till och med, jag dricker lite mer te nu, har jag också lärt mig på äldre dagar att göra. Jag är mest en vattendrickare. Men, ja. men då tänker jag också på det här med te. Där, jag har inte hittat det här, liksom det här teet som det här gillar jag. För jag har gått nu på alla möjliga olika ställen. Alltså jag vill ha ett kryddstarkt te. Alltså om man tänker svartpeppar, chili. Alltså jag gillar det här. Det ska vara lite hända lite woma i smaken.
Exakt.
Liksom så. Ja. Nej, men lite sådär att man känner att det händer någonting. Hur just det här med det här kaffe, blir det... Du säger att det kommer fram olika smaker då. Hur får du ut det här kaffet till folk?
Mitt stora nätverk är ju på Instagram. Facebook sekundärt, men Facebook är som ett bihang på Instagram för mig. Så ja, det trycker man upp allting som man ändå lägger upp på Instagram. Så. Det är ju min stora kanal. Jag satte ett mål när jag började att jag skulle ha 1000 följare på ett år. Och det klarar jag. Så att nu tänker jag, jag har inte kommit på något nytt mål, men jag ska väl upp i 2000 följare det här året i alla fall, tänker jag. Så. Det har ju varit en stor, men sen är det också typ marknader och ja, jag har varit runt på evenemang. Jag är så här, brukar försöka leka hyrbarista också. Så jag hyr in mig till ett bröllop eller till ett annat evenemang, så fixar jag kaffe. Ja, lite så. Men mycket ska jag säga är via sociala medier.
Men kan man beställa då liksom kaffet via eran sociala medier eller via din
kanal? Ja, absolut.
Häftigt.
Alltså, men det är ännu lättare att gå in på edmansbönhus.se.
Just det.
Och så får man det hem direkt i brevlådan några dagar senare.
Smidigt. Ja, det ska testas. Känner jag ju helt klart. Så är det. Om vi lämnar lite grann det här med kafferosteri. Om jag tänker bara lite grann på business då. Nu har vi ju hört, nu har du inte hållit på så jättelänge. Men är det någonting som du känner att det här var tufft? När det kommer till business.
Absolut. Ja, det är mycket saker. Den stora utmaningen har ju varit marknadsföring och synas. Och välja vad är värt att lägga tid och pengar på. Och så. Jag har ju faktiskt haft en otrolig tur och varit välsignad med en kompis som pluggar ekonomi. Och som bara tyckte det var sjukt kul att sköta all min företagsekonomi. Vilket var min stora så här, orosmoment innan. Så jag bad till Gud att det skulle lösa sig. Det är återigen en sån där sak. Det kan jag berätta. Hela mitt liv liksom funkar på det sättet att när jag stöter på någonting jag inte vet jag ska lösa det, ja, men då ber jag till Gud och så räknar jag bara med att det löser sig. Och då bad jag till Gud för det här. Alltså, jag fattar inte jag ska få ihop det här, Gud. Så här. Och typ någon dag efter så ringer mig den här kompis och bara, får vi komma och hälsa på er i Laholm, jag och min familj? Och då vet inte jag att han pluggar ekonomi. Utan han kommer hem och vi sitter och käkar och så bara, vad gör ni nu då? Jag pluggar företagsekonomi på universitet just nu. Jag är ganska frimodig. Jag vågar fråga folk så här. Så men du ska inte sköta mitt företag då? Ja, absolut kan jag göra det, svarar han. Så här, helt lika spontant som jag ställde frågan. Liksom. Så där är väl liksom jag tror vi åt hamburgare kanske. Där över hamburgaren bestämde väl att han skulle sköta min ekonomi. Och så, ja men du får ut ta betalt för det då. Så. Ja men jag orkar inte starta företag och ta betalt så jag gör det gratis. Så. Så att det har verkligen så här, det har verkligen landat. Och det var min stora oro när jag skulle starta, liksom få det att funka. Jag gillar ju att prata med människor och jag gillar att finnas ute i sammanhang där man syns. Så att den delen var jag inte speciellt orolig för, även om den har varit mycket mäckigare än jag trodde att det skulle vara. Så att även där har jag verkligen fått uppleva att Gud har varit med och lett i det här. Att Jesus har varit med och liksom puttat mig i rätt riktning hela tiden så att det hamnar på rätt ställe. Så att, Ja, så att jag vet inte, jag brukar säga att det är som att ha fuskkod i livet när man går med Jesus och sådär. Hur löser jag det här? Så, men jag grejar det åt det.
Ja. Ja, det är lite fuskkod, det var en bra uttryck tycker jag. Bara för att göra det lite mer personligt här också då. Nu har det varit väldigt personligt så. Men jag tänkte det här med att alla har vi haft en kanske dålig dag i livet. Vilken är din värsta dag i livet?
Oj, så det var många. Men en i närtid som var jobbig. Jag var för 2 somrar sedan. Så krockade jag en bil med mina 2 barn i bilen. Och det är ju ingen rolig upplevelse. Så då var jag rätt. Ja, det var rätt tufft. Men det var ingen fara. Det var egentligen ganska ofarlig. Alltså ofarlig krock. Och det var ingen större sak så. Men det är ändå en sån sak som man bär med sig. Och man tänker att varför har jag gjort det? Varför gjorde jag det där? Men, och sen har vi mycket. Alltså det är många. Det kan jag säga när man. Jag och min fru bestämde oss när vi gifte oss. Att vi ska leva vårt liv för Jesus. Och leva för det han vill att vi ska göra. Och det kan jag säga. Det för med sig mer utmaningar än framgångar i överlag. Så vi har haft många kvällar då vi har verkligen suttit bara varit frustrerade och arga och känt varför blir det så här? Bland annat den bilkrocken, och vi har haft så här månader där vi inte har vetat hur mycket, liksom, har vi nog mycket pengar för att få ihop för den som betalar räkningar? Vi vet inte, de har vi liksom har fått gått och vara orolig och kämpat med de sakerna. Så det har varit mycket, alltså många saker som har gått emot, men någonstans har det ändå, vi har vetat att det skulle bära i slutändan. Alla de här sakerna som jag skulle kunna berätta, så kan jag ju sen berätta hur jag har sett bönesvar komma i nästa steg, liksom, där man har brutit ihop och prisa Gud och bara sagt, Gud, men vi älskar dig ändå. Och då har det fått forma en och man har fått hitta vägar vidare, liksom. Så det har väl varit våran så här mantra när vi var gifta. Krascha, bryt ihop, kom till Gud, kör och starta om. Och så liksom kört den sen vi gifte oss.
Det låter nästan som ett dataspel. Så här. Nu, ja. Reset, go again. Liksom.
Ja, men exakt.
Ja, det är härligt. Du är ju nu norrlänning i själ och hjärta, måste jag ju ändå säga. Så, även om du bor nu långt bort i södern. Den vackraste platsen, enligt dig?
Ja, den är svår. Jag kan ha 2. Om jag får 2, då kan jag klara det. Om det ska vara fysiska platser. Det ena är när man går på fjället. Och så kommer man över en bergskam. Och så har man en dal framför sig. Det är den ena. Den andra är när man kommer över berget. Och kommer ner i regnskogen. När man är i Latinamerika. Det är nummer 2. Det är väldigt svårt att säga vilket som är vackrare av dem. Men det är ju något så extremt speciellt. När man får den ovanifrån perspektivet och ser den här glimrande forsen, eller om man ser fjällbäcken som rinner där, och hur trädgränsen kommer och hur det växlar från att vara lite kargt till att bli det här lummiga, gröna fjällbjörksnaturen. Och det är någonstans det är ovanifrån perspektivet och det som jag har gillat mest. Bara känna hamna i världen.
Det var gött. Jag tänkte ju kolla också med dig, har du någon bucket list?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag har en sak som jag har sagt att jag vill göra. Men om det är en bucket list, det vet jag inte. Och jag tror aldrig jag kommer att göra det heller. För att då ska jag övertala min fru till det först. Jag vill nämligen köra motorcykel härifrån, ända ner till Sydafrika. Och så vill jag hoppa världens högsta bungee och köra hem igen. Men min fru vill inte att jag tar motorcykelkörkort.
Oj, oj, oj.
Hon har redan hoppat den bungee-jumpen, så att det var inte så. Hon är inte så här jätteinställd på det.
Aha. Men jag säger då, utöver det, alltså det är så fantastiskt att ha motorcykelkörkort. Det är helt magiskt.
Ja, jag körde motorcykel när jag bodde i Bolivia. Och jag har kört allt 2-hjulet jag hittade. Jag cyklar mycket. Det är det bästa med att bo här i södra Sverige. Att alla vägar är asfalterade. Man svänger på hur små vägar som helst när de är asfalterade. När man är uppvuxen på Malgon är det en asfalterad väg, och det är den som går till Vilhelmina och tillbaka. Liksom. Så att det är, här är det lite trevligare att cykla landsvägscykeln.
Ja. Det sa min man också när han flyttade upp. Han bara, ja, det är liksom, man tar en väg, men du måste åka samma väg tillbaka sen. För det liksom finns inget så här. Så nu var det i Sörmland, då liksom det är små vägar överallt. Och det liksom leder alltid någonstans. Ja, det är så härligt. Ja, det var så gött, så gött. Nej, men vad så intressant att få höra din story om kafferosteri. Du har ju till och med fått mig som icke-kaffedrickare att bli sugen på det. Alltså, jag måste bara testa liksom. Det, så är det helt enkelt. Jag får se till att beställa lite smakprov på er hemsida om inte annat. Från kaffe till pandemi och krig. Hur ser det ut där kring? Vad tänker du?
Här i Laholm, så när det blev corona, så tänkte jag, vad har vi för möjligheter nu? Så då la vi liksom på en ny växel med hur kan vi nå ungdomar? För att alla andra verksamheter la ner. Och så bara, fast det står ändå i den pandemigrejen att ungdomar ska ha meningsfull fritid. Så vi gick ju från att vara typ 2 ungdomar som vi hade med, som var med i en smågrupp, så till att nu är vi 25, strax över, ungdomar som cirkulerar, som finns med, och flera av dem som har liksom sagt att de tror på Gud. Ja, det är jättespännande att se. Alltså, Gud, han har öppnat så mycket möjligheter tack vare den här pandemin som har varit. Och även nu tack vare kriget som är. Alltså, man, det är tråkigt med krig och pandemi, så, men någonstans så drar det människor närmare Gud, och vi måste ta vara på den möjligheten. Och jag är väldigt så, hitta alla tillfällen och ta vara på de möjligheterna. Så.
Ja. Ja, men det är ju så. Och det såg vi, jag menar, förra vågen som kom också. Det var ju väldigt många som hittade Gud under 2015-2016 liksom så.
Så att, jo, men exakt.
Det är ju så. Mm. Ja, spännande.
Ja, så är det.
Och se vad framtiden har att ge. Vi förväntas väl få en hel del nu hit från Ukraina och Ryssland, så att vi...
Ja, här i Laholm har det kommit ett gäng.
Det har det. Mm.
Så att de har börjat söka efter folk som kan tolka på ukrainska och ryska, för att det är väldigt dålig engelska kunskap.
Mm. Det är det också. Det är inte så bara när det kommer människor från andra länder.
Nej, men så är det.
Så att de ska förstå sig på vårt samhälle också.
Ja, det är det. Mm. Så är det.
Jag måste ju bara få fråga. Har du varit i Jokkmokk?
Jag tror inte det. Jag är inte säker. I så fall var jag väldigt liten. Så. Vi har hållit oss mer åt andra hållet i Tornedalen.
Ja.
Där jag har släktingar. Så ja, jag har inte varit mycket i Jokkmokk-hållet.
Har du ätit Jokkmokkskorv då?
Nej, det har man inte gjort.
Inte det heller. Nej, du ser. Nej. Jokkmokk är ju så här, om man skulle komma från Vilhelmina-hållet, om man tar E45 upp, om man säger så.
Jajamän.
Så är det liksom, välkommen till Jokkmokk, och så en kilometer senare, välkommen åter. Så det är ju... Det är inte så stor. Den är ju, om man säger, näst största ytan så, om man kommer från rätt håll, från Luleå-hållet då, 97an, då är det andra bullar.
Så ja, härligt.
Ja. Nej, men avslutningsvis så tänkte jag bara fråga dig om det är någonting särskilt som du skulle vilja skicka med till lyssnarna.
Det var en bra fråga. Men det som jag skickar med nu, kanske man tycker att man är pastorsaktig när man säger något sånt, eller att man man håller på. Men det som faktiskt är det som bär igenom allt, och det som har burit mig genom alla saker. Jag krockade en motorcykel när jag var i Bolivia och blev av med 20-25 tusen. Jag krockade bil i Sverige och fick köpa en ny bil. Och jag har inte bara krockat i livet, men det har liksom hänt mycket saker. Och saker som man inte vet hur man ska hantera. Och då bara att få ha någon som bär en igenom det. Men, så det, mitt, det jag skickar med i slutet är liksom att våga chansa och ta chansen med Jesus. Att han vill både vara den som hejar på henne när det går bra. Och liksom, ja, kom igen, Bera, men nu kör vi så. Men också vara den som liksom, när man kraschar, som lyfter en och säger att ja, men nu kör vi det här nya. Nu reset och börja om. Och så. Det här ligger bakom nu. Nu går vi vidare, Bera. Så det är väl mitt som jag skulle vilja skicka med. Att ta chansen och ta chansen med Jesus. Har man inte provat, har man inte tagit chansen och bett en bön till Jesus, sagt Jesus, jag vill komma till dig. Så ska jag säga, det är den bästa möjligheten man kan få, än vilka förhållanden man står inför i livet.
Ja. Det lät väldigt bra. Ta chansen att testa livet tillsammans med Jesus, helt enkelt. Nej, men ett jättestort tack till dig, Benjamin. Det var väldigt, väldigt intressant. Och tack för att du ville liksom gästa mig här i mitt program där Möt en norrlänning, som blev Möt två norrlänningar, även om du nu är utbörling.
Så,
ja. Så är det. Nej, men jag vill passa på att bara önska dig och din familj Guds rika välsignelse och lycka till nu med allt som ligger framför er. Helt enkelt.
Tack.
Ja.
Kul att vara med.
Skoj att du var med. Det var alltså Benjamin Edman med Edmans bönhus. Jag tyckte det var så häftigt namn. Jag förstår att han får en hel del frågor. Kafferosteri alltså, som kan leda till en bättre värld på sitt sätt. Och han tar sitt ansvar och ser till att folk mår bra runt omkring detta med att producera kaffe. Tack för att just du har lyssnat på Möt en norrlänning, som idag då blev Möt två norrlänningar. Ha en fantastisk dag.